Adventsgudstjänst, det är alltid trevligt att få lite julstämning så här i höstmörkret. Vi håller på med våran serie i Romarbrevet, där vi fortsätter med den. För dig som inte kanske har varit här alla gånger, så har kanske ibland har lite svårt att hänga med var vi befinner oss. Men vi befinner oss i Romarbrevet. Och nu håller vi på och närmar oss det riktiga crescendot i Romarbrevet, där dit allting är på väg dit, eller dit Paulus har varit på väg med sitt skrivande. Han har nämligen en väldigt, väldigt tydlig målsättning med det han skriver. Han vill att vi ska förstå vissa saker. Det är nämligen så, när du läser Bibeln så vill Gud att du ska förstå vissa saker, att vissa saker ska bli tydligt för dig. Saker och ting som kanske i den här världen tenderar att lite grann bli så här dunkla och lite perifera och kännas lite så här ogripbara och så vidare, så vill Gud att du ska få tag på. Okej? Okay? Och därför läser vi utgående från hans ord, och vi har läst in då i Romarbrevet. Och lagt upp det där då Paulus kämpar faktiskt ganska mycket, som vi har ju sett hittills, med lagen. Men på något sätt det här faktumet som gäller, att Gud är en helig Gud. Eller hur? Gud är en helig Gud, han är en Gud som är helt befriad från all form av fel eller problem eller brister och så vidare. Gud är fullständigt helig, och vi ser hur Gud också, hur Bibeln lägger fram en lag som på något sätt ska hjälpa oss att få gemenskap med Gud, därför att det är det som är målet. Därför Gud skapar oss till att ha gemenskap med sig. Men när synden kom in så bröts den här gemenskapen, och Gud längtar efter att återknyta den här gemenskapen med dig och mig, med de människor som han har skapat. Därför kom lagen, och Paulus brottas då i början av Romarbrevet med den här lagen som han säger att det är bra, men som är omöjlig. Det är ett litet problem med lagen, säger Paulus, att den är omöjlig. Att hur mycket jag än försöker så funkar det inte. Därför titulerar vi den här undervisningsserien om Romarbrevet: är det en stege som du ska klättra upp på, eller är det ett kors som du ska komma till? Okej, och du förstår nog säkert vad svaret är i det. Men om vi tittar i Romarbrevet då, i det sjunde kapitlet, och ser hur mycket Paulus kämpar med det här, och han säger att ska vi då fortsätta att synda för att nåden ska bli ännu större. Det talade vi om sista gången, och han sa nej, visst inte. Då säger han, då går han andra vägen nu i Romarbrevet 7 och säger så här: vad ska vi säga, är lagen synd? Är det lagen som är problem? Man kan ju tänka så här, eftersom vi inte klarar av att hålla lagen, så kickar vi ut lagen då istället, och så får vi det bra då, och får det som vi vill ha. Nej, säger Paulus. Är lagen synd? Nej, visst inte. Och som vi sa förra söndagen, var det förra söndagen? Var det så? Veckorna går så fort. Så använder Paulus ett väldigt starkt ord här när han säger nej, visst inte. Men vi håller oss till den svenska bibelöversättningen och säger visst inte. Och Paulus berättar att det är inget fel på lagen, men det är inget problem med lagen, men det är problem med synden. Så hela den här undervisningen som vi har haft, när vi har talat om Guds nåd och så vidare, handlar inte om det att nu har vi Guds nåd, så nu är det inte något problem mer. Eller hur? Utan det finns stora problem. Och på något sätt så kulminerar Paulus problem. Kulminerar här i Romarbrevet 7. Och allt det han har skrivit tidigare, har du inte tänkt med, så får du läsa det. Du kommer hem, Romarbrevet 1-6, så kommer du på lättare att förstå vad vi talar om också idag. Och han säger att det är inget fel på lagen, men synden grep tillfället. Som synden fanns, så grep den tillfället när lagen kom. Och så sa han att där var det jag sa. Du duger inte. Eller du räcker inte till. Eller vad det är för någonting. Och om tron blir då en stege som vi ska klättra upp för att vi ska duga, då blir den ganska hög. Det blir som Jack och bönskälken, om du har hört den berättelsen, den sagan. Den går ända upp till himlen, och någon stegpinne är säkert rutten, så du faller ner nog ganska snabbt när du försöker klättra på den. Men nu kommer vi in, jag ska inte hålla det allt för länge här, men det jag ska säga, jag vill vädja till dig på något sätt att koncentrera dig och lyssna, så lovar jag att tala ganska koncentrerat. Okej? Okay? Deal? Bra. Vi kommer in här då i Romarbrevet 7, och vi ska läsa från vers 14. Måste den här, för man ser lite sämre med då det är så mörkt. Nu måste jag erkänna, jag ser inte om du somnar. kan det komma till någon som lättnad för någon. Det är offret för julmyset. Så om någon somnar bredvid dig så knycker du, så dunkar du i så och säger: det är du som ska be nu. Så stiger du upp och börjar be. Så då vet vi att du har somnat. Romarbrevet 7 och från vers 14 säger Paulus här: vi vet att lagen är andlig, men jag själv är köttslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill det gör jag inte, men det jag hatar det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, så samtycker jag med lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. För jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte någonting gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda, det förmår jag inte. Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. En del teologer har försökt få det här till att det här var Paulus innan han blev frälst. Ett liv innan, då det är lite problem med den tolkningen, eftersom allting som står här står i presens. Någonting som är i nutid och något som är i pågående form. Och hela Paulus utläggning så här långt visar oss också det, att det här är någonting som är ett pågående problem i Paulus liv. Och du kanske tycker att det här lät negativt, men nu är det ju så här att vi läser ju Bibeln. Eller hur? Det är inte jag som har fått någon sån här höstdepression eller någonting annat. Utan vi läser skriften, vi läser Guds ord. Eller hur? Det gör vi i den här församlingen. Problemet med Romarbrevet 7 och 14 och vidare, det är ett problem med fokus. Vi ska se, nu har jag editerat den här texten, eller inte editerat, men lite grann highlightat den här texten. Och du har hört mig också läsa det här tidigare. Problemet här som Paulus har, det är det fokus han har. Lagen är andlig, men jag själv är köttslig. För jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, och här har du en punkt. Här märker du också att Paulus längtar efter att följa Jesus. Med andra ord, är han en troende människa. Han vill ju göra det här. Han vill följa Jesus. Han vill göra det som är rätt. Han vill verkligen på alla sätt göra det som är Guds vilja. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, så samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. För jag vet att i mig, det vill säga mitt kött, bor inte någonting gott. Viljan. Har du vilja? Va? Vill du göra så det som är gott? Ja, bra. Viljan finns hos mig, så då är vi gott sällskap med Paulus. Men att göra det goda kan jag, eller förmår jag inte. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Ser du var fokuset ligger? Fokuset ligger i att Paulus, det han lägger fram här, det är att hans evangelium är en stege som han ska klättra på. Eller hur? Han har genom Guds lag, som är god, har han konstaterat här. En lag som är god, en lag som om du håller den kommer du i gemenskap med Gud. Eller hur? Men problemet med den är att jag vill hålla den, jag vill klättra på den här stegen, men jag räcker inte till. Jag kämpar med det, är inte nog. Och istället då, de här goda förutsatserna som jag har satt mig för, istället för att jag ska se dem i mitt liv, så ser jag sådana saker som han säger, som jag hatar. Har du sett någonting i ditt liv som du hatar? Har du det? Har du kanske till och med sett två saker? Ja, det finns sådana saker. Man önskar ju de inte vore där. Och mycket av kristen tro, lyssna nu, mycket av kristen tro bygger på att vi låtsas att de inte är där. Eller hur? Men problemet när du låtsas att du inte har en sten i skon är att det hjälper inte. Det är fortfarande obekvämt att gå på den. Eller hur? Har du haft en sten i skon? Det är katastrof, eller hur? All glädje försvinner och det är jobbigt och du blir på dåligt humör och så vidare. Och hur mycket du än låtsas att det inte finns där, så gnagar det ändå. Därför att fokuset i den här versen ligger på Paulus och hans förmåga att uppfylla Guds lag. Vi läser vidare. Vers 22-23. Till min inre människa glädjer mig över Guds lag, men i mina lemmar, alltså i min kropp, ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne, som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Här är ju depression, eller hur? Det är depressivt att läsa det här. Han som vill göra det goda, han säger, är jag en fånge under syndens lag i mina lemmar, i min kropp. Och så kommer han då till det berömda vers 24. Så jag säger, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det här säger Paulus mycket, mycket väl medvetet. Det här vill han. Att när du har läst fram till Romarbrevet 7 och 24 så ska du utbrista det här. Om du har läst fram till Romarbrevet 7 och 24 och utbrista det här, då har du förstått det Paulus har förstått. Eller hur? Om du har kommit fram till Romarbrevet 7 och 23 och säger, ja, jag tycker nog det går ganska bra det här. Ja? Då har du inte tittat tillräckligt djupt i ditt eget liv. Eller så lever du i någon sorts självförnekelse och säger, jag är inte här, jag är inte här, jag är inte här. Men du vet, stenen, den är i skon. Eller hur? Stenen finns där. Det här är Paulus målsättning att komma fram till när du har försökt klättra på stegen, så kommer du fram, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från den här dödens kropp? Och så läser vi svaret där, vi kommer tillbaka till svaret lite senare, men vi måste läsa det här svaret så du vet att det finns ett svar också. Så säger han, Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Eller hur? Säg amen. Det kan man göra när man läser det här. Jag omräknar, jag har ju sagt det här tidigare, att jag räknade de här gångerna det var jag, från vers 14 till slutet på 25. Och jag kom till 35, men nu räknar jag om. Och jag faktiskt ljuger för er. Lägger du tillbaka den här texten med jag och det där bolda så där. Det är faktiskt 39 gånger. 39 gånger jag eller mig finns nämnt 39 gånger. Det betyder det här som är så på något sätt populärt. Ju mer vi fokuserar på oss själva och vår egen förmåga, ju svårare och tyngre blir det för oss att behaga Gud. Eller hur? Ju mer jag försöker ställa till rätta och släcka eldar och så vidare och ta mig i kragen och så vidare, ju tyngre blir det och ju mer misslyckad känner man sig. Man känner sig som jag arma människa. När ska det bli någon ordning på mig? Ja? När ska jag få det till stämma? Jag tittar på dem, nu har vi talat om församlingen. Jag tittar på de andra i församlingen och de verkar ganska välkammade. Eller hur? De verkar, åtminstone har de nu kopparna i rakare raderna. Vad jag har det för att du är du och du ljuger. Ja, exakt. Du är du och du duger. Men jag är jag och jag jagar. Jag jagar efter att duga. Hela reklamindustrin, hela mycket stora delen av den här världen bygger på det här. Att du ska jaga, bara du får det här, bara du får det här. Så då är du tillräckligt. Men det finns ingenting som får det att bli tillräckligt. Det finns alltid ett nytt berg, det finns alltid ett nytt problem. Så det slutar alltid ändå med jag, arma människa. 39 gånger jag leder till slaveri. Om det då är ett profant jag, om vi kan göra den uppdelningen. Alltså om det då är ett världsligt eller sekulariserat jag, eller om det är ett religiöst jag. Det leder precis samma slaveri. Den som har ett jag där du har brutit mot alla regler, så leder det till jag arma människa, det leder till slaveri. Den som tror sig ha hållit alla regler, jag har hållit alla regler. Allt det där jag har hållit sedan min ungdom, sa den här unga ynglingen åt Jesus. Och vet du, Jesus sa inte ens emot honom. Vet du det? Men han var lika mycket arma människa ändå. Han fick gå bedrövad bort därifrån. Så det handlar om när fokuset ligger på jag, så blir det slaveri. Och en enda gång, lägg fram den där sista bibelversen, vers 25. En enda gång säger det här kapitlet, Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Den här versen är kemiskt befriad från jaget. Eller hur? Det är som inte, Gud vare tack, Jesus och jag. Va? Det är inte Jesus och du, det är Jesus punkt. Eller hur? Ska det bli någonting annat än arma människa, då måste det vara Jesus enbart. Jag tycker när jag har läst ner till Romarbrevet 7, de här verserna, så bara utbrister jag, tack gode Gud för advent. Anna, när du läser den här bibelstället, det ska inte förbli nattsvart där nu ångest råder. Det evangeliet alla Jesaja flera hundra år innan barnet föddes, så säger han så här: det ska inte förbli nattsvart. Det ska inte förbli jag, arma människa, för evigt. Det ska inte förbli, om du sitter här med ångest, om du sitter här med problem, med smärta i ditt innersta, så har vi ett evangelium som säger: det ska inte förbli nattsvart. Men vägen ur det här nattsvarta, vägen ur den här ångesten, är inte en stege. Det är inte ett självförbättringsprogram. Det är inte bli bättre på relationer. Du har strulat till det i ditt äktenskap eller bland dina vänner, bland dina kompisar. Bara du skärper det så blir det bra. Det är inte en stege. Det är Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Det är det som den här kyrkan kretsar kring. Det är det som den här kyrkan, det är det som gör att det finns hopp här. Det är det som gör att det finns hopp i julen. I julevangeliet, det ska inte förbli nattsvart. Fanns det nu är ångest. Bibeln är väldigt reell. Bibeln är väldigt, vad heter det? Verklighetsförankrad. Bibeln talar om ångest. Bibeln talar om fara, nakenhet och svärd. Och det är en massa problem. Det är en massa utmaningar. Bibeln vet, Gud vet hur det är att vara människa. Jag brukar behöva säga det åt församlingen ibland. Gör som Gud. Bli människa. Ja. Det är så mycket mer mänskligt än vi vill göra det ibland. Vi tror att det är någon sorts high fly andlighet där någonstans. Gud vet exakt hur det är att vara människa. Därför att han blev människa som du och jag. Var frestad i allt. Gick igenom allt det här, dock utan synd. Men han vet, när du känner dig ensam och övergiven, och du känner att ingen förstår dig, så vet han. När ångesten pulserar i din kropp på morgon klockan 5 och du känner att nu börjar tankarna mala igen, hur ska jag orka med en dag till, hur ska jag klara av det här, så vet han. Därför att han har haft det. Han har haft ångest. Han har varit fullständigt intagen av ångest, därför att all världens synd blev lagd på honom. Vi har en överstepräst, står det i Hebreerbrevet, som kan känna medlidande med våra svagheter, därför att han blev prövad i allt. Så du är aldrig någonstans där inte Kristus är med dig. Du är aldrig någonstans där inte hans förbarmande, där inte hans nåd kommer till dig och säger: jag vet hur det är. Vi tänker ju ofta när Kristus kommer: skärp dig. Va? Ska du vara med mig, så får du nog rycka upp det lite grann här. När Kristus kommer, så säger han: jag vet hur det är. När han kommer, så säger han: jag kan krypa under och bära din börda. Det är Kristus. Det är det evangelium som vi predikar. Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Men nu måste vi få någon ordning på det här. Va? Tycker inte det? Nu måste vi få någon ordning på det här. Är det Jesus Kristus eller är vi arma syndare? Va? Nu får vi nog börja reda upp begreppen. Va? Hur är det Paulus tänker? Vad är det för någonting? För han säger ju de här sakerna samtidigt. Eller hur? Ja, men efter Romarbrevet 7 så kommer vi att läsa ett Romarbrevet 8. Och det Romarbrevet 8, det är helt annorlunda. Eller hur? Man skulle kunna tro att han går i samma hjulspår och fortsätter med sitt begravningstal, jag arma människa. Men han gör inte överhuvudtaget, utan han börjar Romarbrevet 8 och säger: så finns det nu ingen fördömelse. Eller hur? Så nu måste vi fundera, och det är här jag vill, det här jag behöver din uppmärksamhet. Kära snälla vän, försök hålla det här, för det här blir nästan lite teologi, och jag brukar inte domdera med teologi och teologiska begrepp så jättemycket, men jag har en sak som du behöver förstå, inte för din teologiska kunskap utan för ditt liv. Okej? Okay? Hur förklarar jag det Paulus talar om? Vad är jag för någonting? Är jag det här eller är det här? Hur fungerar det? Okej? Okay? Martin Luther hade samma fundering, och han har myntat ett uttryck som på ett sätt beskriver det här så otroligt bra. Och det uttrycket lyder så här: simul justus et peccator. Det är skrivet med till och med gammal skrift, så du måste kunna veta att FN är ju som S och så vidare. Simul justus et peccator. På samma gång rättfärdig och syndare. Och om du inte greppar det här, så kommer du att få svårt med din kristna tron så länge du lever. Det är helt övertygad om det. Så här kan du göra. Här gör jag som Egon Sandström sa. Lyssna på mig så sparar du dig 20 års bibelstudier. Lyssna här nu så ska jag försöka på några minuter ska jag försöka reda ut det här. Därför att det finns ett begrepp inom den kristna tron som man på svenska kallar redan nu men ännu inte. Okej? Redan nu men ännu inte. Eller som teologerna bakom det här begreppet talar om i ett enda svenskt ord, samtidigt. Och det här ska vi försöka reda ut. Vad är det här för någonting? Jo, för det Paulus beskriver i Romarbrevet, det beskriver livet och verkligheten i tiden emellan. Emellan vad då? Jo, tiden mellan Jesu första ankomst och Jesu andra ankomst. Vet du det? Du som lever i den världen, Jesus ska komma tillbaka. Eller? Ja? Jesus ska komma tillbaka. Sker det imorgon? Har ingen aning. Ja, hade det skett? Jag hoppas inte. Ja. Eller hur? Men det här tiden emellan, det beskriver tiden mellan Jesu första ankomst och Jesu andra ankomst. Tiden efter att Jesus förkunnar i Markus 1:15. Guds rike är nu här. Det förkunnar han. Eller hur? Var det här halvt eller var det helt? Det var här. Han säger, Guds rike är nu nästan lite grann, kan ni som Jehovas vittnen säga, det är osynlig gestalt. Va? Nej, han säger, Guds rike är nu här. Samtidigt som Jesus lärde oss att be, tillkommer ditt rike. Så vad är det nu? Är hans rike här eller ska hans rike komma? Ja. Okej. Redan nu, men ännu inte. Lär dig den frasen. Redan nu, men ännu inte. Det beskriver tiden emellan. Tiden mellan Jesu uppståndelse och vår kroppsliga uppståndelse. När vi talar med Olof, jag vet när de talar med Rakel, de tvekar inte, de visste. Vi ska uppstå. Det här blir det mycket nyhet för dig nu som lever mitt i den här världen. Jesus är på väg tillbaka. Och vi ska uppstå. Hallå? Båda två, läs din bibel. Det är inte som att ja, du dör och så växer det upp en maskros. Va? Det är inte så. Utan bibeln är väldigt tydlig. Du ska uppstå. Och det här redan nu och ännu inte, det här samtidigt beskriver tiden mellan Jesu uppståndelse och vår uppståndelse. Den beskriver tiden efter Guds dom över synden i Kristus Jesus på korset. Där Jesus säger det är fullbordat. Men då vi ännu bekänner i trosbekännelsen att Kristus ska komma för att döma levande och döda. Okej? Okay? Samtidigt pekar på tiden mellan dessa två tider. Jag sa ju att idag behöver jag hänga med. Är du med så här långt? Bra. Vilka då tider? Jo, Galaterbrev 4:4. När tiden var fullbordad så sände Gud sin son i världen. Okej, det här hade Gud planerat ända från skapelsens begynnelse. Det här var ingen, oj de föll i synd. Vad gör vi nu? Så tog jättemånga år och Adam och Noah och allihop. Det här visste Gud redan från början. Så när tiden var fullbordad, jag vill säga den sak åt dig. Gud vet vad han gör. Var inte så hispig. Hallå? Och hur ska det gå nu, antikrist och så vidare? Det är inga problem. Därför att Gud har allt i sin makt. När tiden var fullbordad så sände Gud sin son i världen. Okej? Okay? Jesus vinner en evig, fullbordad, fullständig, 100% seger över synden och döden. Okej? Okay? Så när Jesus säger så här, när han hänger på korset, det är fullbordat. Och när han som tecken på sin seger också uppstår från de döda, så bröts mörkrets välde. Så bröts syndens makt, som i gamla testamentet bara blev överskyld genom offertjänsten och så vidare, blev övertäckt. Nu bryts den. Eller hur? Nu är segern vunnen. När tiden var fullbordad och sände Gud sin son i världen, vi som lever nu, det har skett. Eller hur? Men på andra sidan, så här någonstans. Ja, kan vara här. Jag är inte 100. Men i alla fall, så står det i Uppenbarelseboken 10:6. Tiden är ute. Eller i 1917 års översättning står det: ingen tid ska ges mer. Du vet, den kristna tron går inte ihop om du bara har ett inomvärldsligt koncept. Om din kristna tror att Gud ska välsigna dig så du får ett lite bättre liv här på jorden, så går inte den kristna tron ihop. Och många av bibelgestalterna, bibelhjältarna, de är förlorade. Därför att det står att alla dessa dog utan att ha fått vad utlovat var. Så när vi mäter, ja, jag undrar, ja, du verkar lite välsignad av Gud, du gör någonting rätt, så har vi har för kort mätsticka. Vet du det? Därför att Gud mäter i evighet. Gud välsignar dig, fostrar dig, tuktar dig ibland, talar dig till rätta ibland för ditt eviga väl, säger Bibeln. Våra jordiska föräldrar, de försökte tukta oss med mer och mindre framgång, måste ju medges, men för ett kortsiktigt perspektiv. Medan Gud talar till oss för vårt eviga väl. Därför använder Gud både lidande, svårigheter, omständigheter som är besvärliga. Varför då? Jo, för att han vill se någonting i ditt liv. Skickar Gud sjukdom? Nej, det har jag inte sagt. Inte överhuvudtaget. Men Gud använder saker och ting som kommer din väg för att du ska fostras, för att Kristus ska formas i dig. När tiden var fullbordad, tiden är ute. Och som Uppenbarelseboken 21:4 säger: och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. För det som förr var, det är nu borta. Det läser vi på Olofs begravning här i fredags. Och jag kan säga det, jag sa det förra gången. En del kanske blev lite chockade. Jag sa så här, att för mig hade den här världen betytt mera sorg än glädje. Och var inte så förvånad, för så är det för de flesta. Eller hur? Så jag kan identifiera mig ibland mer och ibland mindre. Ibland är jag jättenöjd till att vara här. ibland säger jag, herre kom, men inte så snabbt. Ja? Men ofta så kan jag identifiera mig med längtan efter den dag då döden inte ska finnas mer, då ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. För det som förr var, synden, eländet, saker och ting som slet människor från varandra och från Gud, det är nu borta. Eller hur? Och vi lever i tiden emellan. Och det här behöver du förstå för att förstå det här. Den här tiden mellan präglas av realiteten redan nu, men ännu inte. Och båda två samtidigt. Och det här får oss tillbaka till det romabrev som vi just har läst, romabrevet 7 som vi just var inne på. Med andra ord, både den gamla Adam, den gamla naturen, den fallna naturen, vad du än vill kalla det som orsakar problem i ditt liv, och den nya skapelsen, de finns samtidigt. Inte lite av båda, utan båda två samtidigt. Som troende lever vi i de här två verkligheterna samtidigt. Det är det som Paulus försöker beskriva i Romarbrevet 7 framförallt. Eller egentligen i hela Romarbrevet. De här parallella verkligheterna. Det är inte så att du är inte schizofren. Det är inte det handlar om. Men det finns någonting som är båda två. Där han säger så här: lämnad åt mig själv, som det står i Bibel 2000. Lämnad åt mig själv, så är jag såld till slav under synden. Okej? Okay? Jag är såld till slav under gamla Adam. När jag var ofrälst? Nej, nu! Om du är lämnad åt dig själv och din förmåga nu, så är du slav under synden. Och då spelar det inte någon roll hur helgad du tycker att du är. Därför att du klarar inte av att hålla lagen. Lämnar åt mig själv, så är jag slav under synden. Men i Kristus delar jag Kristi liv som det kommer att vara i den tid som kommer. Inte lite grann av Kristi liv här, utan i Kristus så har jag den här fullheten. Och det är det som är så paradoxalt, för de här båda verkligheterna, de finns i mitt liv. Eller hur? Simul justus et peccator. Ett sätt att beskriva den här verkligheten som är kanske det bästa sättet som jag har kommit på. Det betyder helt enkelt: på samma gång rättfärdig och syndare. Om du inte förstår den här dualismen måste du börja ljuga för dig själv. Livet, det kristna i alla fall, det kristna livet blir omöjligt att få att gå ihop Och evangelium blir inte de goda nyheterna. För att om du ska hålla fast, nej, jag är bara rättfärdig. Hur förklarar du då det som pågår i dig? På en dålig dag. Ha? Nej, om du inte förstår det här så måste du börja leva i självförnekelse. Det finns inte någonting som är så destruktivt som att leva i självförnekelse. Det är jobbigt. Evangelium blir inte goda nyheter. Det är bara ytterligare krav, ytterligare saker som jag ska arbeta med. Evangeliet blir en stege och inte ett kors. Det handlar alltså inte om lite av båda, alltså synder och rättfärdig. Utan de här båda verkligheterna existerar parallellt i sin fullhet samtidigt. Du är inte lite rättfärdig. Varför är det bra då? Jo, för att lite rättfärdighet räcker inte. Hallå? Lite rättfärdighet, du kan inte komma inför Gud med lite rättfärdighet. Därför att Gud, sa vi bara, Gud är en helig Gud. Det enda sättet att komma inför honom är att vara helt och hållet rättfärdig. Eller hur? Så du är inte lite rättfärdig och lite syndare. Den troende, lämnad åt sig själv, är en syndare. Men samtidigt så är en troende i Kristus är fullständigt rättfärdig inför Gud. Det är den här dualismen som Paulus sliter sitt hår för. Det är det här som han säger, jag arma människa, hur ska det här gå? Va? Det här finns samtidigt. Därför handlar det om, som Paulus säger, som vi läste förra söndagen, så ska ni se på er själva. Ja? Därför att vår identitet inför Gud är inte att vi är syndare. Samtidigt kan vi be jag arma syndare. Ja? Vår identitet inför Kristus är att vi är rättfärdiga. Så här sa Paulus i Romarbrevet 6. Så ska ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det här är våran lott i tiden emellan. När det är färdigt som Olofs liv och Rakels liv, då är det inte så längre. Utan då byts det ut mot någonting annat. Men så länge vi lever i den här tiden så är det så. Därför behöver vi se oss som döda från synden och leva för Gud i Kristus Jesus. Alla de här ställena som talar om rättfärdighet, gå läs din bibel själv, så innehåller temat i Kristus. Därför att det var en perfekt rättfärdighet vi behövde. Det var inte ett självförbättringsprogram där vi är lite rättfärdiga. Utan det är fullständigt rättfärdigt som Jesus Kristus köpte för oss på korset. Okej? Okay? Du är rättfärdig inför Gud genom Jesus Kristus, men samtidigt i din gamla natur befläckad av synd. Med andra ord, som troende är du en verklig människa med verkliga problem, med verklig smärta, med verklig misslyckande. Dina misslyckanden är inte bara en chimär, de är verkliga, eller hur? Har du märkt dem? Ja. Har de konsekvenser i ditt liv? Visst har de? De är verkliga. Men samtidigt som troende är du fullt räddad och älskad i Kristus. Samtidigt, så länge vi lever här kommer vi att leva i den här tiden samtidigt. Och kyrkohistorien har gått ut från de här två kamparna. En viss gång tidigare har man sagt att ja, men vi är rättfärdiga och det finns ingen synd och så vidare. Eller så har man hamnat i andra riket och så är det bara synd. Ja, det spelar någon roll hur vi lever. Det är bara strunt ändå. Vi lever i samtid. Det var inte så enkelt. Eller hur? Redan nu, men ännu inte. För att du rätt ska uppskatta och förstå det som kommer i Romarbrevet 8, måste du ha förstått Romarbrevet 7. Du måste ha förstått det som Paulus genom att skriva de här 7 första kapitlen har varit extremt övertydlig om att genom lagen blir ingen rättfärdig. Lagen kom, lagen skulle kunna göra rättfärdig, men det blev istället till att bara visa att synden är verkligen synd. Eller hur? Men Rombrevet 8 kommer med en annan lösning, eller Rombrevet 7 som vi läste här. Gud vare tack i Jesus Kristus. Varför är det så här? Jag har ingen aning. Va? Varför kunde inte han bara ta bort synden? Varför kunde inte han bara slänga ut det? Jag vet inte, du får fråga honom när du kommer hem. Men Paulus ger dig exemplet. Så ska du se på dig själv. Kristus Jesus har dött. Och du har dött med honom. Du har dött bort ifrån synden för att du inte längre ska leva i den. Det finns ett liv som Bibeln kallar i Kristus. Som är hälsosamt. Som hjälper dina relationer. Som gör dig hälsosam i ditt psyke. I din, som Paulus kallar det, i din ande, själ och kropp. Det är det han önskar. Jag önskar att ni ska vara hela till ande, själ och kropp. Tills Gud kommer tillbaka. Det finns jättemycket som inte är helt i våran själ. Eller hur? Det finns väldigt mycket saker. Därför behöver Kristus få tag i oss mera. Därför behöver hans verklighet. Därför att det är så nämligen att vi är, som troende är vi i Kristus. Det betyder att när du syndar, vilket du gör, så har du en identitetskris. Därför att sån är du inte egentligen. Därför att du är född på nytt. Eller hur? När du slinker in i det gamla livet, när de gamla vanorna tar tag på dig, så får du en identitetskris. För där är inte du. För Kristus håller på att forma någonting nytt i dig. Och därför talar vi om dopet. Därför är det inte bara så att nu ska vi vilja döpa någon här. Är du inte döpt, ska du bli döpt? Absolut, därför att du behöver begrava det gamla. Du behöver lägga det bakom dig. Du behöver ha som jag brukar säga, när du ska skuffa någonting tungt, så är det bra att du har bra fäste för fötterna. Dopet är ett sånt fäste. Som du kan säga, nu lever inte längre jag. Utan jag har dött med Kristus. Jag är också begraven med honom. Och nu lever jag ett nytt liv tillsammans med honom. Där han älskar mig. Där har alla hans resurser. Där alla hans, hela hans frid, rättfärdighet och glädje finns för mig. Jag, min bristfälliga människa, har en fullkomlig frälsare i Kristus. Som jag skrev på etui för den här lovsångs-CD:n. Om de här lovsångarna som vi producerade för en tid sedan. Hans fullkomlighet omsluter min bristfällighet. Jag hittar på det där själv och det är nog så sjukt bra. Va? Det är sant. Va? Det var att min bristfällighet finns fortfarande här. Den är här så länge jag är redan nu men ännu inte. Så dras jag med den här gamla Adam. Jag skulle många gånger vilja kicka honom men han sitter fast. Vet du det? Han hänger med, han flyter den galten som den gamla predikanten sa. Därför behöver jag hålla före. Min plats är i Kristus. Och du kanske tycker att det är lite svårt. Och det kan vara lite svårt. Men därför behöver du lyssna. Därför behöver vi förmedla det för dig. Så du förstår vad det är att leva i Kristus. Det är resten av hela Romarbrevet. Vad det innebär att leva i honom. Därför att synd i dig, det är en identitetskris. Den skapar vilsenhet, konflikt och ångest. Därför att det där är inte du. Därför säger Paulus, nu är det inte längre jag. Kommer du ihåg vad vi läst? Nu är det inte längre jag, utan synden som bor i mig. Varför bor synden i honom? Jo, därför att den är bristfällig. Varför bor synden i mig? Jo, därför att jag är bristfällig. Jag vill inte. Så nu är det inte längre jag, utan synden som vill som kleta sig fast på mig. Ha? Har du fått med vaselin på byxorna någon gång? Ännu värre, mina pojkar får in i Fredriks garage en gång när de var små och hittade en sån här polyuretanburk. Och av någon orsak så fick de av den där korken. Och de dekorerade nästan halva garaget. Och så de kläderna de hade, de fick vi kasta bort. Eller hur? Så var det så. Ja, det gick inte överhuvudtaget. Polyuretan, det är från djävulen. Nu när man ska ha bort det i alla fall. Det satt fast så fruktansvärt alltså. Det är samma som med synden, säger Paulus, som snärjer oss så hårt. Va? Synden som binder oss så hårt. Vill vi ha den? Ingen troende vill väl ha den, eller hur? Men på grund av vår fallna natur så faller vi i bitterhet och småaktighet och grejer. Och så lurar synden bakom dörren. Och så faller vi dit. Och så är vi mitt upp i en identitetskris. Därför att det där är inte vi. Så är vi en ny skapelse i Kristus Jesus. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Ser det nya hela tiden? Absolut. Jag skulle se det mycket mer i mitt eget liv. Ibland är jag stressad därför att månadsprocessen går så förtvivlat långsamt. Va? Det är två steg framåt och ett tillbaka. Ibland är det ett steg framåt och två tillbaka. Då får jag komma till Gud och säga: Gud, förbarma dig över mig. Gud, förbarma dig över mig. Därför blir jag, tror jag, därför blir jag mindre fördömande med tiden. Därför när jag märker hur mycket Gud behövs förbarma sig över mig. När jag märker hur stort behov av honom jag är. Så ska ni se på er själva. Det här ska vi uppmuntra varandra till. Det här ska kyrkan peka på. Det här sätter vi vårt hopp till. Att Kristus är nog för mig. Att det är inte Kristus plus någonting annat. Utan Kristus är nog för mig. Det nya livet han har. Eller som Bibeln säger: alla mina källor har jag i dig. Om så vore. Va? Alla mina källor har jag i dig. Jag var man. Ja. Jag har nog så mycket andra källor jag skulle kunna starta ett spa eller någonting annat. Ja. Men det är så, tyvärr. Sorry to say. Alla mina källor har jag i dig. Som Polycarpos sa, Johannes lärjunge, när de ska avrätta honom och han, de sa: avsvärde din tro så ska du få leva. Så säger han: i 83 år har jag tjänat honom och han har aldrig gjort mig någonting ont. Det är han. Det är den källan. Det här betyder, vi ska avsluta med det här, om vi är tillbaka då i Romarbrevet. Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Och så fortsätter det: alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Vad är det här för någonting? Jo, det skapar ett beroende. Paulus säger så här: jag är beroende av Kristus. Han har frälst mig. Han frälst dig? Bra. Han har frälst mig. Men tyvärr måste han fortsätta att frälsa mig. För att jag en dag ska bli frälst. Redan nu, men ännu inte. Om du frågar mig: är du frälst? Så säger jag ja. Om du frågar mig: ska du bli frälst? Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Därför att det är redan nu, men ännu inte. För att jag en dag ska bli frälst, stå inför honom. Då talar jag om nyttersdomen. Frikänd i Kristus. Kolosserbrevet 1:27 säger: Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa. Genom att undervisa varje människa med all vishet. För att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig, säger Paulus. Det är därför han skriver Rombrevet, så att du ska förstå det här. Så att du ska förstå att det här blir ditt hopp. Det här blir ditt hopp i dagar när det är tufft. Det här blir ditt hopp i dagar när du funderar hur det ska gå. Det här blir ditt hopp när du misslyckas i Kristus. Den här termen ska vi lära oss mer vad den betyder. För den är vårt hopp i denna bristfälliga och av synd befläckade värld. Därför att om du är över 3 år, så har du märkt att den här världen är så befläckad av synd. Den här världen är så befläckad av ofullkomlighet. Men vi är inne i advent nu. Det ska inte förbli nattsvart där ångest råder. Det här som Paulus har lagt upp, det är inte ett mörkt evangelium av en deprimerad apostel. Det är världens hopp. Att i Kristus så ska Gud sammanfatta allt. Till och med dig. Ska vi be tillsammans. Lovsångare, kommer ni upp. Ska vi avsluta den här gudstjänsten ganska snabbt här med att sjunga ut trosbekännelsen tillsammans. Och bara gå in i den här adventstiden med att låta det bli annat än lussebullar och Kalle Anka. Och låta det verkligen få bli en tid när tacksamhet, därför att det är det som är målet. Och ni minns vad vi förkunnar med det här: wow, ouch, help och thanks. Vad var det på svenska? Wow, oj, hjälp och tack. Resultatet av en människa som har blivit försonad är alltid tacksamhet. När tacksamheten tryter i ditt liv och när åsikterna kommer och du får en massa åsikter om andra, då ska du bör du notera, ops, nu är tacksamheten på nedgång. För när tacksamheten av vad Gud i Kristus Jesus har gjort för dig, då kan du ge nåd därför att du själv har fått nåd. Det är det evangelium Paulus predikade. Det är det evangeliet som är kors och inte en stege. Det är det evangelium som vi vill få en större del av. Kristus i oss, härlighetens hopp, livet i Kristus, den nya skapelsen. Ska vi stiga upp tillsammans?